CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Äntligen måndag efter något av en rysar fredag på Wall Street. Det har följts av en kännbar nedgång i Japan under natten. Här i studion ska vi blanda internationella utblickar med några spännande case och lite makro. Det är den 11 mars. Du tittar på Börsmorgon. Hackar maskineriet i börsens draglok Nvidia. Skilda vyer på EQT efter kapitalmarknadsdagen. Och så ska vi titta på en billig boaktie. Den har Magnus Dagel skrivit om och Magnus kommer vara med oss lite senare i programmet. Allra först säger vi välkomna till Marie Hjerts på Kåpan, återkommande gäst, och Anna Jakobsson på Alfred Berg, första gången här på Imorgonformatet. Det tycker vi är väldigt kul.
Tack så mycket.
Är vi mogna för en korrektion på den heta aktiemarknaden?
Det är klart att det har gått upp ganska mycket nu på slutet. Samtidigt så tycker jag att man märkte under rapportperioden att marknaden är mer förlåtande just nu. Det som kanske under för ett halvår sedan hade satt ner kurserna 5-10% var man nu lite mer beredd att skaka av sig. Så att vi har en, jag skulle säga, en lite positiv grundton i ändå min känsla.
Jag delar den bilden. Vill du?
Nej, men jag är överens. Det är en ganska positiv grundton, men jag tror ändå kommer att vara ganska mycket volatilitet under året. Men det brukar vara positiva tongångar här under våren på börsen.
Vi har lite volatilitet i Japan som jag nämnde. Japanska aktier pressas av uppgifter på fredagen om att Bank of Japan kan vara nära beslut om minskade stimulanser redan vid nästa veckas policymötet. Det har stärkt igenen mot andra valutor. Jag ser en rolig graf jag plockade upp på IGs morgonbrev där Japans styrränta i blått ligger tämligen oförändrat jämfört med amerikansk ränta i rött. Varav denna japanska oro, Marie?
Nej, men det är precis som den där grafen visar, att i Japan har man haft deflation och väldigt låg tillväxt under otroligt lång tid. Och också ska vi komma ihåg mot bakgrund vad du sa där med börsen, att den har ju också gått väldigt knaggligt under många år. Och nu plötsligt så är ju Japan och Nikkei en av de starkaste börserna i världen. Så att det har ju gått upp väldigt starkt. Så att det kommer en korrektion där är ju kanske inte så oväntat. Framförallt som man har spekulerat ganska länge i om inte det är dags för Bank of Japan att nu börja att åtminstone bromsa ekonomin lite mer genom att höja upp räntan. Och nu kom det lite reviderad statistik på BNP och det, nu är det positiva tillväxttal samtidigt som man ser att det är lite inflation också i Japan. Och då finns det väl ändå skäl och motiv till att man börjar försiktigt lyfta bort den här ultralätta penningpolitiken som man har bedrivit under årtionden.
Vi går vidare. Tidigt på måndagsmorgonen syntes ett svart rökmoln över stora delar av Göteborg. Olycksbådande förstås. Enligt lokala medier så kommer den här röken från en brand i snustillverkaren Swedish Match fabrik i Gullbergs Vass. Tråkigt tycker vi. Inte börsnoterat i och för sig längre annat än genom sin amerikanska uppköpare. Men jag tänkte att vi ska nämna en annan rökare i form av Nvidia, årets stora börsraket. Den var upp 5% i fredags, sen så vände den och stängde ner samma dag med 5%, alltså en 10% i intradagsrörelse. Ganska rysligt. Om jag oroar mig för att vi har någon slags toppkänning och börjar bli nervösa så skulle det här vara lite vatten på kvarnen, Marie.
Kanske eventuellt. Jag är ingen expert på de här dagliga volatiliteten på enskilda bolagsnamn, men självklart är det ju så att man har under lång tid förundrats över de här stora techbolagen och att de har kunnat prestera så fantastiskt som de har gjort. Men vi har ju blivit överraskade gång på gång på gång. De har ju levererat enorma vinster så att jag är väl inte direkt oroad, men däremot har man gått upp med över 250% på väldigt kort tid, så finns det väl också skäl där att tänka sig att det är en viss korrektion. Mm. Men det är ett fantastiskt starkt bolag i grunden.
Vill du flika in något?
Jag håller med Marie, det är ju ett ett av de intressantaste bolagen kanske i världen nästan, som har otroligt intressant exponering. Men som sagt, det har hänt väldigt mycket på kort tid. Så att det är inte så konstigt om några väljer att ta hem lite vinster där.
Nej, det behöver kanske inte vara någon fara på taket. Jag hittade faktiskt en bild från Bespoke Investment som jag tänkte visa innan vi går vidare. Som visar på Tesla-rallyt 2021 och Nvidias nuvarande rally. Jag tyckte den här var intressant. Nvidia i blått har ju gått upp jättemycket. Men Tesla rusade som galnast och fortsatte uppgången ganska mycket till innan det blev skakigare tider. Apropå skakiga tider så måste vi tyvärr notera Bolidens besked nu på morgonen. En finsk strejk verkar få stor påverkan på Boliden. Om strejken genomförs som annonserats beräknar bolagets rörelseresultat för första kvartalet påverkas negativt med cirka 300 miljoner kronor. Den negativa påverkan på kassaflödet under första kvartalet beräknas ligga på 500 miljoner kronor. Claes Nilsson, presschef på bolaget, är med oss nu. God morgon Claes, tack för att du är med oss på kort varsel. Berätta lite om det här beskedet.
Ja, det är ju så att i Finland har man valt att gå ut en politisk strejk under 2 veckor som det ser ut. Och vi har ju 2 större smältverk i Finland och då påverkas ju transporterna både till och från de här, vilket gör att vi kan producera förhållandevis bra, men eftersom vi har gjort ett lång rad anpassningar, men att få ut det här sen till kund blir problematiskt. Och det är därför vi också får en större kassaflödespåverkan.
Finns det någonting ni kan göra i ett sånt här läge, eller är man liksom i ödets händer när sånt här inträffar?
Ja, vad gäller kassaflödesmässigt så är vi ju ödets händer. Den här strejken är inte alls riktad mot oss utan mot en annan part i det hela. Vi kan ju naturligtvis göra väldigt många anpassningar så att vi kan upprätthålla produktionen. Men att just få iväg metallen sen är vi beroende av fungerande hamnar och fungerande infrastruktur. Och det ser inte ut att bli så under de här 2 veckorna.
Är det 2 veckor, om vi ska avslutningsvis spåna kring tidsperioden, hur säker är man över hur länge det här ska hålla på? Eller liksom, hur ser din konfidens ut i prognoserna?
Ja, vi har väl önskemål om att de här 2 veckorna blir kortare. Sen har vi ju sett strejker tidigare under kvartalet också som har också varit kortare. Och så det verkar ju vara en situation i Finland som behöver hitta en lösning. Men exakt när den kommer, det är ju väldigt svårt att veta och väldigt svårt att spekulera i.
Stort tack Claes Nilsson. Vi hoppas på kortvariga problem förstås. I förra veckan hade SSAB ett liknande besked att samma strejk skulle påverka det bolagets europeiska rörelseresultat. Där låg resultatpåverkan på 300 miljoner kronor, ungefär lika mycket. Inte lätt att vara Boliden, det liksom, olyckorna står i...
Ja, Boliden har ju faktiskt varit lite olycksdrabbad får man säga. De hade den här stora branden i Rönnskärsverken under förra året. Dessutom så misslyckades man får man säga med att bedöma alltså metallgradhalten, eller man säger grades i malmen, vilket gjorde att det blev som man bröt mer gråberg helt enkelt, och det kostar ju då mer pengar, man får ut mindre resultat av det. Sen har ju prisutvecklingen på basmetall, även om de har studsat lite nu, både koppar och zink nu på slutet så skulle jag säga sen början av februari, så har det inte heller riktigt kanske varit så som de skulle ha önskat. Så det skulle nog säga att de har Min uppfattning är att de har varit olycksdrabbade faktiskt. Jag skulle säga många av de här faktorerna är saker som ligger lite utanför bolagets egen kontroll.
7 sorger och 11 bedrövelser. Jag noterar de första kraven på att Mikael Staffa ska bytas ut i pressen. Men jag delar din bild att det inte verkar vara bolagsstyrningsfrågor här. Tråkigt för Boliden. Vi går vidare till en annan stor marknadsdrivare från i fredags, nämligen sysselsättningssiffran som kom in betydligt starkare än väntat för februari. Trots det, apropå att saker tas emot med värme av marknaden, så lyckades börsen tugga i sig det här ganska snabbt. Ingen stor dramatik får vi väl ändå säga efter NFP-siffran i fredags.
Nej, det var väl först en liten lättnad på något sätt och en liten positiv marknadsreaktion får man väl säga, men sen så reverserades ju det, så att det var väl egentligen en lite mer av en non-event i slutändan kanske. Men sysselsättningen är ju förvånansvärt stark måste man ändå säga i USA, så att det är ju det som kanske är dilemmat lite grann där borta för Feds del och centralbanken, att man fortfarande har den här starka sysselsättningen och visst lönetryck och dessutom ja, som gör att det blir väldigt svårt i alla fall att, att bara ensidigt gå på inflationssiffrorna och försöka sänka räntan. Och det har ju blivit en korrektion också på marknadsförväntningarna på vad centralbanken ska göra. Men med det sagt då, så det som ändå var positivt då, de reviderade ner ganska kraftigt den tidigare sysselsättningstillväxten. Och sen är ju arbetslösheten tickade upp någon tiondel, var lite högre än förväntat, och löneökningstakten var också något mildare än förväntat. Så jag tror att summa summarum så tolkar vi ändå marknaden den försiktigt positiv. Mm. Inget hinder för centralbanken i alla fall att fortsätta sin linje.
Och fortsätta linjen som har skjutits fram några gånger. Jag hittade ett par bilder i arkivet. Den här visar dagens arbetslöshetsnivå ligger liksom på historiskt väldigt ovanligt låga nivåer. Det är inte många gånger tidigare vi haft så här låg arbetslöshet, vilket jag tyckte var lite fascinerande. Den andra, det här tog jag ur ett av alla nyhetsbrev jag får på morgonen. Den andra visade att löneökningstakten går åt rätt håll, men den går inte åt rätt håll särskilt snabbt. Vi är liksom inte på väg tillbaka till 2019, prepandemiska nivåer i någon vidare snabb takt. Så att åtstramning dröjer och fortsätter nog ett tag till.
Ja, precis. Det är väl just det som har skett då, den här korrektionen på marknaden. Man blir, först går man väldigt mycket snabbt. Ja. Det svänger väldigt snabbt och går lite för snabbt kanske med förväntansbilden på att Fed kommer att sänka kraftigt här och nu nästan. Men nu är den som sagt framflyttad och möjligtvis så får vi se en till halvårsskiftet då, en första sänkning. Så att det har reviderats, absolut. Och det är ju mot bakgrund av att det ser fortfarande starkt ut.
Mm. Om du fick konjunkturspana i Sverige istället utifrån rapport. Vi pratade om att rapporterna tas emot med värme. Vilka konjunktursignaler tar du med dig ur rapportfloden hittills?
Men jag skulle kanske säga att det är ju bolagen, det är ju helt klart så att bolagen ser att det är lite mjukare marknader just nu överlag, skulle jag säga. Om man jämför med hur det såg ut kanske, om vi går tillbaka liksom från sommaren, hösten. Samtidigt så finns det ju hela tiden här förväntan hos marknaden att man ska få se lägre räntor under året. Den bilden har ju, det är lite så här, vi har ändå på något sätt är lite i ett mjuklandningsscenario. Så det är klart att skulle det här helt kastas om, då får vi nog se marknaden backa rejält. Men det är där vi är, skulle jag nog ändå säga. Att man är liksom beredd att ändå lyfta blicken och se att det blir bättre efter sommaren och vi får lägga räntor och så här.
Men jag får flika in det. Men det som är kanske inte bara Sverige utan generellt är ju, om man backar bandet något år tillbaka när vi stod här, då var ju alla väldigt oroliga för att den här högräntepolitiken nu kommer ta knäcken på konjunkturen och vi går in i en recession. Det här devisen om att vi har aldrig tidigare varit med om en centralbank i USA som slutar att höja innan vi verkligen ser en faktisk recession. Och det har ju liksom suddats ut här senaste halvåret. Och det är därför jag tror att marknaden också blivit lite euforisk. För att det här är liksom, kanske lyckas man med den här fine-tuningen. Vi har en soft landing, en mjuk landing som du säger här. Samtidigt så ser vi liksom räntetoppen, nu börjar förvänta oss räntesänkningar. Det kanske inte blir så många räntesänkningar som vi trodde för några veckor sedan, men det är fortfarande så att vi har peakat på räntenivån, och det är den optimismen tror jag som ändå finns där som gör att det fortfarande är ganska uthålligt, och företagen fortsätter ju rapportera väldigt bra nivåer på vinsterna, även om det kanske är lite mer av vinstmarginalpress vi kan se här framöver.
Jag tycker vi ska börja prata om en månlandning nästan, för börsen går ju rakt uppåt. Från det stora till det lilla. Securitas hade kapitalmarknadsdag i förra veckan. Vi har inte hunnit prata om det så mycket, men du har lyssnat in lite grann.
Jag lyssnade in lite grann, i alla fall de inledande delarna. Och det har ju varit, Securitas har ju varit i en situation där det har varit väldigt mycket fokus på skuldsättningen efter att de gjorde det här stora förvärvet av Stanley, som kanske då, tycker jag, helt rätt strategiskt, men klart att i efterhand så kanske man alltid kan säga att timingmässigt kanske inte var helt optimalt, men som sagt, det är alltid väldigt lätt i efterhand att säga vad som man borde ha gjort och inte. Sen har det varit under hösten väldigt mycket fokus på deras kassaflöde, som ju var liksom lite besvikelse, men där visade man nu i fjärde kvartalet faktiskt att man levererade på det som man hade sagt. Det tror jag var extremt viktigt för marknaden, för kursen. Men det man fokuserade mycket på i de inledande delarna av kapitalmarknadsdagen, det var ju hur man ska uppnå sitt rörelsemarginalmål. Det har man ju varit väldigt tydliga med att man vill komma upp till. Man ska nå upp till 8% till 2025 och 10% på lite längre sikt. Och där ligger ju inte riktigt marknaden, så man la mycket tid på att förklara hur man ska uppnå det här. Och jag tycker att de förklaringar man kom med är trovärdiga, så det är ju alltid upp till bevis för bolaget.
Nu fortsätter det spela in lite på räntechocken, kan jag tänka mig, att det är jobbigt att vara högt skuldsatt efter förvärv.
Absolut, men de har ju, om man tittar liksom på deras nettoskuld liksom kvartal för kvartal, så har den ju börjat komma ner lite grann. Och man har finanschefen kommenterat och säger, hur har man liksom omfinansierat den största delen av det som man hade utestående? Så det är klart att man ligger med höga räntor är en väsentlig utgift för dem. De kommer ju att vara en vinnare på att räntorna kommer ner förstås. Men i grunden är ju Securitas verksamhet stabil, ganska stabil efterfrågan ändå.
Och spännande tekniktransformation också från traditionella gubbar i bilar till lite mer.
Absolut, och mycket så här kombinationslösningar. Sen är det också viktigt för marknaden här att förstå att den här, nu säljer man ju lite mer utrustning, lite mer projekt, så det får ju lite annan. Det innebär att man binder lite mer rörelsekapital. Det är väl det jag ska vara lite orolig för, att marknaden överskattar hur starkt kassaflöde man nu kommer få för det. Och bolaget gör ingen hemlighet av det här, men det är ändå alltid så att man är alltid orolig för att marknaden inte riktigt ska ta till sig det de säger. Så att säga. Den här delvis andra liksom, sättet att bedriva verksamhet binder lite mer kapital.
Kollar du något på Securitas? Du hummade med så mycket. Så
nej.
Då nämner jag istället, innan vi går vidare till börsöppningen, så vill jag nämna nysparandet i fonder som överstiger 17 miljarder kronor i år enligt fondbolagens förening efter 5,8 miljarder i nya inflöden i februari. Det här på grund av ett stort intresse för aktiefonder i svenska stugor och lägenheter. Intresset är särskilt stort för globalfonder, och så noterar jag inflöden i företagsobligationsfonder. Vi har lite ont om tid, men en kort reflektion, Marie, är ju att räntor på något sätt har blivit ett alternativ igen, och folk vill ha företagsobligationskreditfonder för att få avkastning.
Men det har ju varit fantastiskt bra. Men det är högre risk i företagskrediter förstås än i andra typer av räntebärande, och lite längre duration också. Men det har ju varit väldigt bra avkastning på dem. Men sen är det alltid det där att man tenderar att se flödena lite så efterhand. Det som har gått bra, då ser man att flödena rör sig ditåt. Och det är samma sak, tror jag, med globala aktiefonder. Dels har vi det här med oftast en valutakomponent inblandad, och sen har du de här Magnificent Seven som du får liksom via en global fond om du går in i USA eller ett vanligt världsindex. Så att kapitalet rör sig dit som där har gått bäst, att säga. Så att det är alltid bra att vi har en ränta numera om man tittar på tillgångssidan och inte bara på finansieringssidan. Det är en dyr finansieringskostnad och dyrt för hushållen, men ur ett investeringsperspektiv så är det ju betydligt bättre att vi ändå har en ränta att jobba med i grund och botten. Det är ett alternativ.
Men man skulle kunna tajma det bättre. Det är någonting småspararaktigt i att komma in.
Ja, kanske. Men vi har ju också sett i vår organisation att det har varit ett väldigt intresse för räntefonder, kreditfonder under det senaste året. Men det är klart att det är ju alltid så. Vi vill ju gärna framhålla det här långsiktiga, och vi har en favoritgraf där vi visar liksom hur årsavkastningen, om du har investerat varje punkt så att säga ett år. Och det är rätt sällan man ligger på minus, och lyfter du här till tre år, så extremt sällan. Du har finanskrisen egentligen, enda perioden där du under en längre period inte fick en positiv avkastning. Men det är ju nästan alltid så att det är när det ser som mörkast ut, till exempel i höstas, slutet av oktober, då tror jag inte det var så jättemånga småsparare som kanske kastade sig på köpknappen. Det är när det har gått upp ett tag som. Och det fanns väl ingen tidpunkt som man, typ januari 2022, väl då alla var absolut mest positiva. Det är ganska typiskt.
Ja, det är typiskt. Men om man inte säljer så blir man vinnare i slutändan, tar vi med oss. Klockan har slagit 9 för en liten stund sen till och med. Vi ska till Studio 2 för börsöppning.
Ja, och Stockholmsbörsen följer utvecklingen som vi ser, såg på Wall Street i fredags och öppnar neråt, backar 0,7% ungefär. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi ändå några bolag som handlas ovanför nollstrecket. Det är mestadels defensiva sådana och telekombolagen Telia och Tele2 som lyfter 0,5% vardera. I botten har vi Autoliv ner 1,5% följt av Nibe och Atlas Copco som också är ner 1,5% ungefär. Det är ju även Boliden efter nyheten som kom under morgonen här idag att man väntar sig att rörelseresultatet i Q1 kommer påverkas negativt med cirka 300 miljoner kronor om den här annonserade strejken i Finland blir av. Sen så tänker jag att vi också ska kika till EQT som är ner 0,5% på börsen här idag. Uppges ju vara nära en miljardförsäljning av tyska protesbolaget Otto Bock, och så har Skanska fått ett tilläggskontrakt i USA för 1,2 miljarder kronor. Aktien backar svagt efter den senaste dagens bolagens rapportering också om att kursrusen Nvidia inte varit med i Avanzas USA-fond och att spararna därmed gått miste om den stora uppgången. Så kan vi väl ta och kika till Avanzas aktie också som är ner 1% här idag. Hoist är ju ett bolag som ju rusade i förra veckan efter preliminärt övervägande ska jag säga, från Finansinspektionen om bolagets kapitalkrav. Sent i fredags så kom ju också det slutgiltiga beskedet och vi ser att aktien rekylerar ner något här idag, ner 1% ungefär. Klara Bo däremot rusar hela 15%, är ju veckans aktie i Dagens Industri och får en köpräcka från Magnus Dagel som ser klippläge i fastighetsbolaget som handlas till krisnivåer på börsen. När vi ändå är inne på fastighetsbolagen kan vi väl ta och kika till Wallenstam som är nu enats med Hyresgästföreningen i Stockholm om hyreshöjningar för de kommande 2 åren. Höjningar som dock inte täcker kostnadsökningen enligt Hans Wallenstam själv. Aktien är ner 0,5%. Läkemedelsbolaget BioArctic har presenterat nya data för sitt Alzheimer-läkemedel lecanemab vid en Alzheimer-kongress. Aktien backar 1,5%. Och sen så har vi lilla satellitbolaget Ovzon som rusar 13% här idag. Har fått en order för en SAS-order i Europa värd cirka 99 miljoner kronor. Sist kan vi väl ta och kika till lite rekommendationsändringar. Trelleborg backar 2%. Där har Barclays varit inne och sänkt sin rekommendation till jämvikt från tidigare övervikt. Sen så har Handelsbanken satt rekommendationen Outperform i en långsiktig rekommendation på 3 års sikt för Medicover som stiger 1,5%. Sist kan vi också ta och nämna att den här branden som ju brutit ut i Swedish Match snusfabrik i Göteborg under morgonen uppges vara släckt. Men som sagt för att sammanfatta då, så är börsen ner så här inledningen ungefär lite drygt 0,5%.
Stort tack för det, Ylva, jag noterar att Novo fortsätter sin kalasresa uppåt 1,6%. Det kom ju goda nyheter utifrån forskningsportföljen där i fredags tror jag att det kom. Och så tittar jag till Intrum, denna ständiga förlorare som fortsätter ner 3,4% idag. Men nu ska vi vända blickarna mot Magnus Dagel och Gotland. Magnus har skrivit artikeln bakom dagens stora vinnare Klara Bo. Veckans aktie, det här är ju en aktie som noterades precis på toppen för fastighetsbolagen och har gått exceptionellt svagt sedan dess. Om ni fokuserar på bilden till höger ser ni Klara Bo i svart, så hon har gått sämre än Carnegies fastighetsindex i rött och Stockholmsbörsen i allmänhet i grått. Magnus, nu kan det vara läge, säger du, att slå till på den här aktien. Hur har du resonerat?
Nej, men det är i grunden väldigt låg värdering av bolaget. Vi ser att investmentbolagen, många handlas på premie nu. Väldigt låga rabatter generellt och börsen börjar bli dyr. Men ser man på bostadsbolagen och de värderas på börsen så är det till de börsens lägstvärderare ska jag säga om man tittar mot substansvärde. Och det bygger på att marknaden räknar med väldigt stora nedjusteringar av fastighetsvärdena. Jag tror faktiskt inte det kommer hända i det här fallet.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Bostadsfastigheter känns ju samtidigt väldigt säkert. Man tänker sig att människor betalar hyrorna. Är risken här inställda hyror eller högre vakanser eller liksom vilka är nedsidorna i det här caset?
Nej, det är om man bostadsbolag, det tillhör liksom den absolut säkraste intäkten man kan hitta i Sverige. Näst efter statsobligationer. Men som vi har sett i Heimstaden till exempel, har man för hög belåning i ett bostadsbolag, då förvandlas en lågrisktillgång till en högrisktillgång. Så har man för höga lån, och det ser vi på en del bostadsbolag som till exempel K2, K-fastigheter, då är det mycket högre risk i de bostadsbolagen, ska jag säga, i aktien. Men själva intäkterna är väldigt låg risk.
Hur ser belåningsgraden ut i det här bolaget då?
Runt 50%.
Och hur mycket är 50%?
Ja, man har väl lånat kåkan till hälften ungefär. Så gärna skulle man väl se. Kanske lite lägre belåning, men samtidigt har de bundit räntorna på väldigt låga nivåer. Eller på väldigt liksom långa nivåer, så jag skulle säga att finansieringsrisken är inte speciellt stor.
Vad är snittet men, i sektorn, vet, om du vet det? Är 50% normalt för ett bolag
på börsen? Snittet i sektorn ligger på 46-47 efter boksluten här. Så det har kommit ner de senaste åren. Men jag tror kan man fortsätta renovera fastigheterna så kommer värdena höjas här kommande åren och då kommer belåningsgraden sjunka lite grann.
Nu, jag noterar, apropå, är hyrorna på en rimlig nivå i Klarabo idag? Hur ser hyreshöjningen ut framöver? Jag tänker på nyheten som kom, jag har inte läst upp den i programmet än, men Wallenstam har kommunicerat hyreshöjningar i Stockholm som är lägre än bolagets kostnadsökningar, men man tuggar i sig det, säger Hans Wallenstam, för att komma framåt i den här processen. Kan du dels undra vad du tänker om Wallenstam här och sen skulle jag vilja att du återkom till Klarabo och resonerade kring hyresnivån där.
Ja, nej, men Wallenstam, det är helt klart så. Och Wallenstam har ju byggt väldigt mycket nytt och de sitter ju i en liten revsax där faktiskt. Det är ju att man får inte full hyreshöjning på de här, alltså som presumtionshyra. Där ser man det ligger bara på 2-3%. Och det är en risk i nyproduktion att man ser att liksom driftskostnaderna är ganska låga för nya kåkar. Men samtidigt så kan man höja hyrorna väldigt lite. Jag menar, har man 18 000 för en liksom en månaden för en trea i Älta så är det svårt att höja hyrorna. Så det ligger någonting i det man säger och det tycker jag att man ser bättre värde då i de här exempel i Klarabo. Där ligger snitthyran på ungefär 1100 per kvadrat, väldigt låga nivåer. Så kan man fortsätta renovera så kommer snitthyran komma upp här bra, tror jag, de kommande åren.
Häng kvar Magnus, jag är nyfiken på Maries tankar kring vår fastighetssituation i Sverige. Några tankar kring det här resonemanget?
Nej, men jag delar väl mycket vad Magnus säger där. Att det har ju pressats så otroligt mycket och det handlar ju väldigt mycket om att yielderna har pressats ner. Alltså avkastningskraven har höjts när generellt räntenivån har kommit upp. Och det gäller väl överlag. Och sen är det ju så att i hyresfastigheter just så har man ju inte riktigt på samma sätt att du kan har inte samma inflationsskydd kan man säga som på det korta sikten som du kanske har i kontorsfastigheter och liknande där du är mer kopplad direkt till KPI utan här är ju mer en förhandling med som du nämnde här med Wallenstam också. Så att hyreshöjningarna kanske inte riktigt möter upp då på den här enorma räntekostnadsökningen som man har i andra vågskålen. Men jag är annars överens om att vakansgrader och så vidare är väldigt låga och bostäder behövs just nu framåt också när man ser att bostadsbyggandet generellt har stryps här sista året. Så att, vi kommer ju se ett fortsatt efterfrågan så att jag är inte orolig för fastigheter. Det kanske ser man också nu att räntorna börjar vända ner och så vidare så finns det ju en uppsida på hyresbostäder. Och också kan man säga att även nyproducerade, även om Magnus säger här, de är ju väldigt dyra och har man ett äldre bestånd i lägre hyra från början och så vidare. Men jag tror att folk kan liksom möta de här högre hyreskostnaderna också och vill. För att jag menar, alternativet på tal om vad vi pratar om, att gå ut och köpa sig en bostadsrätt och så vidare, det är betydligt väsentligt mycket dyrare idag. Så att jag tror att efterfrågan på bra och schyssta hyreslägenheter har faktiskt ökat här sista halvåret. Så det är väl något som i och för sig stärker då Magnus tesar.
Men ändå tufft att få så stora hyreshöjningar kan man ju tycka. För det är många, vet inte hur många som får den typen av löneökningar i matchen här med. Så
nej, det är en väldigt intressant poäng tycker jag. Inte alla hyresgäster har 5% löneökningar om vi ska ta Wallenstam-utvecklingen. Magnus, vill du avsluta boenderesonemanget kort innan vi går vidare?
Ja, men jag tror ju att alltså efterfrågan på befintliga beståndet kommer att öka kommande åren här, i och med att det kommer byggas väldigt lite. Det ser man på när man pratar med byggarna och bostadsbolagen. Det kommer liksom 2 år till här. Det kommer inte startas ett väldigt fåtal projekt, tror jag. Så det kommer ju att efterfrågan på det befintliga beståndet kommer att öka både från investerarna på sikt men också från alltså konsumenter, att man vill ha en hyresrätt helt enkelt.
När jag noterar att hushållens förväntningar på bostadspriser kommande året fortsätter uppåt i mars till plus 32, vilket är 7 indexenheter högre än i februari. Det här är SCBs boendeindikator som är förvånansvärt optimistisk. Med det så lämnar vi boende och bostäder och går in på investmentbolag lite kort. Det är Rickard Bråse bredvid Magnus artikel om Klara Bo, så skriver Rickard Bråse om ett säljråd på investmentbolaget Öresund som han satte för ett år sedan. Det visade sig vara helt rätt för Öresunds aktie. Jag har backat 12,5% på en annars stigande börs. Och nu ska vi citera Rickard, denna björn på redaktionen, att Öresund alltjämt handlas med en premie på ungefär 7% kan inte annat än kategoriseras som ett börsmysterium. Detta är alltså Rickard Bråses citat. Magnus, du var ändå inne på att vi har premier på många investmentbolag och att det kanske är lite underligt apropå att fastighetsbolagen handlas med så stora rabatter istället.
Nej, men precis. Vi snackade om det just att många har ju pressats upp med börsrallyt här, så har ju faktiskt många på premie nu. Men här, vi som hållit på med det här ett tag, vi kommer ihåg när Investor handlas på 40% substansrabatt, och nu handlas den nu är väldigt nära substansvärde, ska jag säga. Så det har ju varit en enormt skift här de senaste åren, tycker jag, på investmentbolagen.
Men så har det för sig gjort mycket gott, inte minst med världsläm. Men vi ska gå vidare till ett annat investorbolag, åtminstone delvis. EQT tänkte jag vi ska prata om. Hade kapitalmarknadsdag förra veckan. Magnus, du ska få börja. Du har satt sälj på det här bolaget om jag inte minns fel. Jag tycker ju som du, men jag tror att det inte har varit särskilt lyckosamt. Berätta lite om din syn på bolaget nu och hur du resonerade när du satte sälj.
Nej, men det har inte varit något lyckosamt innan, och det står jag kvar vid. Det är faktiskt en av de aktierna på börsen som jag har svårast att förstå värderingen på. Lägger man på lån så är börsvärdet uppe nu i 450 miljarder på EQT. Så det är ett av börsens största bolag. Utan jag tror att aktierna pressats upp här till på grund av den låga fria floaten helt enkelt som finns i bolaget. Det finns få utestående aktier. Och många förvaltare ser det här som ett slags börsderivat och har köpt aktien. Och det har pressat upp kursen nu. Den är omöjlig att räkna hem på fundamentala grunder, den här aktien. De gjorde ett kassaflöde ungefär på 10 miljarder förra året och börsvärde på 450 miljarder för grunden en kapitalförvaltare. Det går inte att förstå den här värderingen.
De härligt bäsiga orden så säger jag stort tack till Magnus Dager för att du varit med. Vi ska fortsätta snacka EQT lite grann här i studion. Dels undrar jag om du har några tankar kring värderingen. Du behöver inte gå in i någon clinch med Magnus. Jag gillar ju att alla tycker olika. Men jag är nyfiken på kapitalmarknadsdagen i förra veckan. Vilka signaler fick vi från EQT då?
Ja, jag delar inte riktigt Magnus kanske negativa bild på bolaget, även om värderingen har ju onekligen blivit mer krävande, kan man ju säga. Mm. Sen kan man titta på det på fundamentala grunder, skulle jag kanske säga att jag tycker att det är ungefär rätt värderat, min mening. Sen jämför man ju ofta hur liksom inom deras peer group, då kan man konstatera att det finns ju EQT och Partners Group är ju lite i en kategori för sig själv i värderingsmässigt där. Nu är faktiskt ändå EQT lägre värderat än på multiplar än Partners Group just nu. Men en del av de här andra bolagen, KKR, Carlyle, är väsentligt lägre multiplar. Å andra sidan så skulle jag säga att de är på en lite mer mogen marknad, väldigt USA-orienterade. Det var ett väldigt positivt stämning kring EQTs kapitalmarknadsdag, väldigt välbesökt, och de lyfter ju fram då, det tror jag inte deras egna siffror i och för sig, men jag tror det är Bain som har gjort en analys av PE-marknaden och förväntas dubblas från 7 miljarder till 15 miljarder till 2030 och sen ytterligare en dubbling till 2040, så att om de får rätt så finns det ju en underliggande drivkraft. Dessutom så har ju EQT gått ut och sagt att man ska bli störst i världen. Då menar man alltså på nya fondresningar. De är nummer 3 idag just på PE. Så jag tror att de ska ha lite lägre ambitioner på fastigheter och infrastruktur. Men ändå liksom en väldigt betydande spelare är det ju onekligen. Sen är väl lite elefanten i rummet att man ju måste ju också slussa ut de här bolagen som man äger. Även om man arbetar väldigt liksom strukturerat och liksom en industriell approach i sina portföljbolag. Så någonstans måste man ändå bli av med bolagen som man kan ge pengar tillbaka till ägaren. Men nu har det ju faktiskt kommit lite nyheter. Det är fortfarande inte bevisat så att säga. Men man har ju gått ut och sagt att man ska ha för avsikt att notera Galderma i Zürich, i Schweiz. Och så kom det en nyhet precis idag att man förväntar sälja tillbaka ett tyskt bolag som heter Otobeck till den, ja, till huvudägaren helt enkelt. Så lite positiva nyheter i den riktningen. Men jag tror det här är det som är svårast för dem själva att kontrollera, skulle jag säga.
Man är lite med, man är beroende av transaktionsmarknaden och humöret.
Ja, det säger man nog ändå lite själva också att man är. Och det har ju diskuterat lite hur man kan... bolaget har ju tidigare indikerat att man vill se någon slags nästan lite så här privat marknad för att private equity-bolag eller man säljer dem i lite så här evergreen-strukturer. Mm. Och liksom allt det där är ju lite kanske ett bevis på att det inte är så lätt. För att det verkligen ska hända så behöver man ju antingen få kunna notera bolagen eller sälja dem till industriella köpare. Men när PE-bolagen är så väldigt stora så blir det ju, tror jag, svårare att hitta industriella köpare. Alltså de som äger väldigt stora bolag, då finns det inte så många tagare av andra bolag. Så då blir man nästan tvungen att gå noteringsvägen.
Vill du flika in något här, Marie? Vi ser ju mycket att man säljer till sig själv istället för ute till industriella köpare.
Ja, det kanske har ökat lite grann. Och det är väl just för att marknaden har varit som den är, precis som med allt annat nu när räntorna har gått upp. Den här modellen som har fungerat så fint för många protektbolag är liksom svårare att räkna hem. Men jag tror att även där så ser man ju just den här piken. Jag tror att det underlättar generellt. Men också att jag tror att det är bra om man ser lite mer transaktioner och även på de som går in liksom i investerare, som vi gör till exempel i olika typer av PE-fonder, så även globalt, inte bara EQT utan andra, att man vill ha det här flödet. Ska jag committa mig till nytt kapital, till en ny fond som reses av det här bolaget, då vill jag ju ha sett att jag fått tillbaka från de tidigare investerarna i tidigare fonden. Så att det är ju där som det har hackat lite i maskineriet nu, att vi inte riktigt har sett samma distributioner, alltså tillbaka betalningar av tidigare liksom investerat kapital. Och det måste till för att du ska liksom få liksom fart på industrin lite mer. Och därför tror jag också att de har haft lite svårare att resa nytt kapital. Och det börjar väl lätta lite grann nu. Och det tror jag hänger ihop med den här allmänna optimismen generellt, som du både ser på noterade marknaden och den onoterade.
Det verkar kunna resa kapital. De har presenterat två nya fonder de senaste veckorna.
Ja, de har ju stängt en av sina flaggskeppfonder nyligen. Och dessutom så har de stängt en lite mindre fond då, som kallas en EQT Future. Det är i alla fall en lite mer hållbarhetsinriktning. Men det är precis som Marie säger, att ett av problemen är ju att de investerare behöver få tillbaka kapital för att kunna gå in nytt. Sen har ju EQT, och det gäller inte bara dem, det gäller ju riskkapitalbolag generellt. Så man pratar ju mycket om att man vill få in private wealth, det vill säga att man vill om man är positiv så att man vill demokratisera det lite och liksom andra sparare, sådana mer vanliga sparare, eller i alla fall inte bara stora institutioner, möjlighet att komma in i PE-segmentet. Men ja, det är ju, och det kan ju bli, jag tror det är där man ser faktiskt att man ska få in mest kapital framåt.
Jag tror att det här är AUM siffror, det är prognoser som vi hade från kapitalmarknadsdagen, va? 2040.
Ja, just det där, precis. Det där är nog de siffrorna som bolaget visade vid sin kapitalmarknadsdag. Att man ligger på 7, vad är det nu är för en, $1 trillion kanske till och med. Jag går inte riktigt att se. Och
sen, stora pengar i alla
fall. Väldigt stora pengar, men att de ska gå från 7 till 15 och sen från 15 till 30. Men det är ju en, så att säga, inte, det är en prognos från Bain.
Min reflektion, imorgon ska jag och Marie träffas igen på en stor DI-konferens med institutionella investerare, och i den typen av sammanhang så verkar det ofta som att folk bara vill omfamna riskkapitalet med så öppna armar som bara går. Jag vet inte om det har förändrats på senare tid, vi får höra mer om det imorgon, men din typ av arbetsgivare brukar ju vara väldigt tillåtande eller intresserad av att öka andelen riskkapital.
Ja, men framförallt är det här att jag tror att många har en mer eller mindre kanske konstant andel, i alla fall om man har ett moget program inom onoterat, så har man liksom en konstant andel som man vill ska växa, men då vill det till att det här flödet fungerar. Och det är ju också så att det är inte bara så att all, oavsett vad du placerar dina pengar på, vilken riskkapitalfond, så är det en bra investering, utan du måste göra ett jobb och vara med i de bra fonderna. Och det är klart att börja då, det hackar maskineriet. Det är viktigt att de här som har varit duktiga också fortsätter att vara duktiga, för annars så tappar lite förtroendet. Men absolut, annars så tror jag att fortfarande de som har levererat och är duktiga och håller sig till sin process, är strukturerade, klarar av både en dålig och en bra marknad. De är ju vinnarna och där kommer fortfarande finnas kapital. Däremot så kan man ju kanske börja diskutera och så de här, jag såg att du hade Mojk där, eller liksom hur mycket man kan, hur man dubblerar sitt kapital eller vilka IRR-avkastningskrav du ska ha på det här. Om vi har en annan typ av räntemiljö så är det klart att det blir ju svårare att uppnå de här avkastningskraven.
Min farhåga är att man inte kan fixa så mycket avkastning längre, så då satsar man på att bli stora och ha mycket AOM och ticka höga fasta avgifter istället. Men då ska du äga aktien, för det är ju en bra affärsidé också. Jag försökte ju tacka Magnus Dagel för hans insatser, men han är kvar och han vill säga något. Dina tankar kring vårt EQT-resonemang här i studien, Magnus?
Jag kunde inte låta bli att lyssna på det här resonemanget här. Hur man resonerar när man är positiv. Jag ser ju också den här tillväxten inom private equity, men jag ser att de har tagit extremt betalt av förvaltarna för att förvalta de här pengarna. Och jag jämför bara med börsaktier, hur låga avgifter man kan ha när man förvaltar börsaktier, så mycket fina bolag som finns. Det ser vi bland annat i vår Estelle-portfölj. Och jag ser att EQT:s partners har blivit groteskt förmögna på det där. Och jag ser att andelen vinster som kommer till moderbolagets ägare i EQT är väldigt små i förhållande till hur mycket avgifter de tar ut och hur förmögna som partners har blivit. Den relationen är osund, tycker jag. Det är min syn.
Det var en intressant reflektion. Man kan ju ändå tänka sig att aktien går upp fast strukturen bakom är osund. Men jag håller med dig, och av tidsskäl så måste jag kapa EQT-debatten nu och gå till Studio 2. Men stort tack, Magnus.
Får jag bara flika in?
En sista.
Jag vill bara liksom, även om man kan låta både pessimist och optimist, så måste man säga att över tid här så är det ändå så att det är ju det som gör att institutionella institutioner som oss själva går in i det, det är ju att du slipper den volatilitet du har på börsen. Det är inte närheten av. Vi hade liksom ingen negativ avkastning på private equity, har inte haft i våran portfölj. Och samtidigt så har det lite mindre uppgång nu. Så att ja, det är det du slipper. Du har en minskad volatilitet.
Om man är pessimist som jag, så befarar man att man inte har tagit ner värdet på innehaven så mycket. Apropå substansrabatt vid fastighetsbolag och ägarbolag. Mycket är onoterat. Det är svårt att veta riktigt vad det är värt. Men jag håller med dig.
Nu har du två år med väldigt svag utveckling. Så att då har du haft en rusning på börsen å andra sidan. Så det är det jag menar. Så du har mycket mera plant. Så du har skrivit ner.
Förlåt, du borde få sista ordet i den här långa...
Nej, men jag har inget ytterligare att tillägga. Jag tycker vi kan
lämna det. Jätteintressant. Och jag blir väldigt glad när vi har olika perspektiv på samma aktie. Det är då du som tittare fattar de bästa besluten. Vi chansar ju också till mångt och mycket. Man ska inte tro så mycket på experterna, men man ska lyssna på dem och fatta egna beslut när man har hört olika åsikter. Nu går vi till Studio 2 för en liten börsuppdatering. Ylva, varsågod.
Tack, Gabriel. Och Stockholmsbörsen har faktiskt återhämtat sig lite sen öppning, men är fortsatt ner. OMXS30 backar nästan 0,5%. Om vi kikar på storbolagsindex så har vi AstraZeneca i toppen, stiger lite drygt 1%, följt av H&M och Essity som är upp 0,5% vardera. Ungefär i botten har vi fortsatt verkstadsbolag. Autoliv backar mest, ner 1,5%, följt av Atlas och Boliden som backar lite drygt 1%. Har ju meddelat, som vi varit inne på flera gånger i morgonen, att man väntar sig negativ påverkan i Q1 om den här annonserade strejken i Finland blir av. På tal om gruvor så har gruvprospekteringsbolaget Epiroc fått en liten order på 200 miljoner i Mexiko. Aktien ner 1% här idag. EQT, som ni har pratat väldigt mycket om i studion, uppges ju samtidigt vara nära en miljardförsäljning av tyska Ottobock. Aktien handlas i sidled här idag. Kan väl också nämna Skanska som fått ett tilläggskontrakt i USA för 1,2 miljarder kronor och lyfter 1% här idag. Hoist rusade i förra veckan efter att man fått ett preliminärt övervägande från FI om bolagets kapitalkrav. Sent i fredag så kommer också det slutgiltiga beskedet. Aktien reklerar ner något här idag, ner 1%. Men då, till Klarabo som fortsätter att rusa. Fortsatt upp närmare 15%, har ju fått en köpräck av Magnus Dagel i dagens tidning. Kan man också ta och kika till Wallenstam som ju också nämnt i studion. Har ju kommit överens med Hyresgästföreningen i Stockholm om hyreshöjningar för de kommande 2 åren. Höjningar som dock inte täcker kostnadsökningen enligt Hans Wallenstam. Aktien handlas just nu oförändrat. Ovzon däremot lyfter över 7%. Har ju fått en liten order i Europa värd cirka 99 miljoner kronor. Slutligen kan vi ta och kika till de här bolagen som fått ändrade rekar. Trelleborg ner 2,5%. Barclays sänkt sin rekommendation till jämvikt från tidigare övervikt. Och Medicover lyfter hela 3%. Där Handelsbanken sagt outperform i en långsiktig rekommendation på 3 års sikt. Men som sagt så är det fortsatt neråt, även om den börsen har återhämtat sig något sen öppningen.
Vi har ett par punkter kvar, nämligen OX2, vindkraftsbyggaren som egentligen gör väldigt mycket rätt. Man bygger saker och man säljer saker, men det får man ingen kärlek för på börsen.
Inte riktigt. Jag måste väl säga, det här är ett bolag som jag har lite som en baby. Det har inte varit någon bra idé, kan man väl konstatera under förra året i alla fall. De har ju verkligen gått tungt på börsen. Jag kan ju bara tycka att de har en väldigt intressant portfölj. Det är ju inte fråga om att de har liksom 3 vindkraftsprojekt i Sverige, utan de har ju faktiskt en ganska bred portfölj. De är både inom vind, sol, energilagring och dessutom en allt mer internationell portfölj. Och de satsar ju numera, om man går tillbaka och tittar på hur det såg ut för några år sedan. Det är fortfarande så att Sverige och Finland är väldigt viktiga. Men Norge till exempel har man helt lämnat, för där inser man att det här finns inte behovet alls på samma sätt. Men de går ju numera strategiskt in i länder som Polen, Australien, även del i Östeuropa, alltså länder som verkligen behöver ställa om sin energimix. Så tittar man på hur vi alla liksom tror är överens om att det måste se ut om ett antal år, 10-tal år, så måste ju det här hända. Har vi mycket utmaningar med tillståndsprocess och så vidare, men OX2 sitter ju nu på ett antal projekt som faktiskt är tillstånden klara, där man bara helt enkelt behöver komma överens med investerare. Men där vi också, räntorna är ju förstås ett problem där. Det är ju liksom egentligen ett bolag som har en affärsmodell som inte är helt väsensskilt från JM. Alltså det är ju projekt som man ska sälja. Och, ja.
Men det var det jag tänkte, att man får lite motvind, om termen ursäktas. För att man ses som ett byggbolag och byggbolagen går dåligt. Och sen har det varit mycket problem i vindkraftssektorn också de senaste åren. Känns det som att
absolut, det har ju varit ett väldigt negativt nyhetsflöde av liksom saker som egentligen inte riktigt har med OX2 att göra. För lägger ju inte upp stora värden på sin balansräkning. De kapitaliserar ju liksom inte i förväg och har stora behov av att skriva ner. Men det har ju varit liksom mycket problem. Siemens har problem. Det drabbar inte dem direkt, men det är ändå någonting som blir negativt. Sen tror jag också att många, det här är bara en gissning på min sida, att aktien går mycket på kortsiktiga elpriser. Men det är inte det som, här är det liksom ett väldigt långsiktiga elpriser som är det som avgör liksom intäktsströmmarna framåt. Och där det industriella köpare till exempel är den kategorin som har varit bäst köpare just nu under senaste året, som ändå ser att de har ett behov av elförsörjning. De tittar ju på liksom priser 30-35 år fram i tiden. Och det här är lite svårt, det är inte så transparent marknad, men i alla fall enligt bolaget och en del analysinstitut så är de priserna tickar ju långsamt uppåt.
Apropå intäktsströmmar, vi har en tabell som ligger här som du kanske kan berätta kort vad det är vi tittar på.
Ja, det där är just precis, det där är från bolagets egna siffror från kvartalsrapporten. Och det där visar ju bara, det här är deras projektportfölj helt enkelt, deras projektutvecklingsportfölj. Och det som är intressant med den tycker jag är just att se att det är inte bara liksom Sverige och Finland, utan det är liksom nya länder som kommer till mer och mer. Fortfarande är det väldigt liten andel, men jag tror att det är där bolaget kommer att lägga mer investeringar framåt.
Vi bläddrar vidare. Vi har 3 bilder tror jag på OX2. Nästa ser ut så här.
Det där är bilder som visar utvecklingen för alltså olika var vi var 2022 i form av vatten, vind, sol och andra renewables är väldigt, väldigt litet. Men det där ser man ju att inte minst sol förstås kommer att ta en jättestor del, men även vind. Måste, alltså vi måste ju ställa om vår energimix, och någonstans ska det här komma ifrån. Så är det. Om man tittar man på siffror hur vi ligger till ifrån till vad vi borde ligga, så är det framförallt vind som ligger efter. Sen är det mycket diskussion i media om det här hela tiden, och experter har olika uppfattning, och det är mycket diskussion om kärnkraft. Men kärnkraft är dyrt och komplicerat och länge tid, så det kommer liksom inte, jag tror inte vi kommer ha jättemycket ny kärnkraft i 2030 i alla fall.
Nej, erfarenheten i Finland förskräcker ju. Det verkar inte vara så lätt att bygga kärnkraft som man kanske tror i debatten, vad vet jag. Vi hade en sista bild i många färger, så här ser vi olika energislag. Vind växer i alla fall.
Ja, precis. Eller ja, det ska växa. Ska växa. Absolut, vind växer ju, men det där är just med energimixen då. Och som man ser där, så är ju i den här bilden, så förväntar man sig inte att kol är helt utslag, men kol är ju svart, det mörkaste bältet längst ner. Och jag tror inte det finns någon som skulle liksom ifrågasätta att vi måste fasa ut kol helt enkelt. Så att, och då måste det komma från andra källor.
Samtidigt måste ju Kina driva alla sina elbilar på något sätt, och tydligen kommer deras el ifrån kol. Mm. Det fick jag lära mig.
Jag tror att de faktiskt... Absolut, fortfarande mycket kol och bygger nya kolkraft, men samtidigt så skulle jag säga att de är nog också en av de stora investerarna i förnyelsebar. Men man skulle önska att det gick fortare.
Ja, och man skulle önska att OX2 fick lite mer kärlek och förståelse. Apropå, vi ska avsluta med att blicka framåt. Det här är en tung makrovecka. Vi har fått norsk och dansk inflationsdata nu på morgonen, även om du har hunnit kasta ett öga på den datan, Marie.
Lite snabbt. Man brukar väl säga att det kanske inte är jätteofta som de är ledande för den svenska inflationen. Men den var ju, de har ju varit, om något så är det lite positivt då, för de kom ju in lite lägre än förväntat. Både norska och danska inflationen, som jag uppfattar det.
Men det är väl amerikanska imorgon som är den stora
grejen? Det är den stora förstås, och framförallt det är ju viktigt att det fortfarande ser ut som att den håller sig på rimliga nivåer, och det förväntas ju där att komma ner lite grann i USA också. Där har man ju lite olika mått också, precis som gör i Sverige. Man väljer att rensa på lite olika saker hela tiden, och det är klart att tittar man på, inte KPI, utan tittar på den här personal consumption deflatorn, som ju lite mer rensar för den, inte hyreskomponenten till exempel lika stor, utan mera går på varukorgen kanske, så ligger ju den nästan en procentenhet lägre än vad deras KPI-ex-energi ligger på. Och tar det vanliga KPI och rensa för hyreskomponenten, som har varit en stor faktor i USA. Till skillnad från då i Sverige, där var en annan typ av hyresreglering. Så att 5% var mycket, men där har man fått, där talar vi hyreshöjningar. Mm. Och det är klart att rensar man för det och tittar på lite ännu mer underliggande, så då ligger inflationen bara på 1,5% senast. Så att den här inflationssiffran imorgon är klart jätteviktig pusselbit inför Feds möte i mars, även om man inte förväntar sig att de kommer att göra någon förändring på det mötet.
Och så har vi Riksbanken i kalendern också, den 15:e, eller?
Nej, inte den här veckan.
Inte den här veckan, nästa vecka, ursäkta. Mm. Du ser. Det är ju
nej, de är alltså Riksbanken är den 27 mars, alltså det är det senare. Det är väl Fed som ligger först då.
Fed först. Jag ska inte säga något mer för att säga bara fel. Istället säga stort tack till Marie Giertz från Kåpan, Anna Jakobsson, Alfred Berg och förstås Magnus Dagel som var med oss tidigare i sändningen. Med det avslutar vi för idag. Vi är tillbaka igen samma tid, samma kanal imorgon och förstås i Börskoll klockan 14. Se snart.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.